Så till månadens ansikte som idag är två. Redan i tonåren dolde den tidigare ingenjören och internationella inköpschefen, idag 78-årige Lars-Olof Larsson i Limhamn, hur dåligt han såg. Men till slut gick det inte längre och idag är han blind. Lars-Olof ångrar inte sitt beslut att dölja synskadan. Hans fru Lena däremot tycker att han borde gått ut med det tidigare, men har alltid varit ett stöd för honom. Vi kommer in när bägge är på ett informationsmöte på SRF om vad syninstruktörer kan hjälpa till med. Här pratar Lars-Olof och Britt-Marie Linné, tidningsprenumerationer.
Det finns ju flera veckotidningar som vi idag kan få på datorn eller i punktskrift.
Är de inlästa då alltså med ljud?
Nej, du kan få dem nedladdade på ditt mejl, punktskrift.
Jag har liksom hållit mig utanför det här blindheten i hela mitt liv. Men förstår nu att jag måste acceptera det.
Och vad menar du med att du har hållit dig undan blindheten?
Jag har försökt att leva ett normalt liv. Jag fick ju min diagnos när jag var 11 år. Och nu är jag 78.
Och diagnosen är?
Är RP, retinitis pigmentosa. Så jag har varit med i RP-föreningen sedan den bildades i princip. Och ECSRF i många år har jag betalt medlemsavgiften, men aldrig utnyttjat det så att säga. Min släkt är också blinda.
Då har du verkligen en historia.
Jag har en historia, ja.
Och för att få höra mer av den så bestämmer vi att vi ska ses igen. Och någon vecka senare så sätter jag mig i en blommig soffa i Lars-Olof Larssons och hans hustru Lenas trivsamma hus i Limhamn.
Min mor kände alltid en enorm skam över att det var hon som hade orsakat mina problem med synen. Och att det var från hennes arv som jag hade fått mina problem. Så jag kunde aldrig prata med min mor om mina synproblem. Men jag kunde alltid prata med min far.
Hon tyckte ju inte att vi skulle ha några barn.
Nej, och det ville inte jag heller. Jag sa att alltid den första flickan vi fick, ja, det är en som kan föra sjukdomen vidare. Hade vi fått två pojkar istället så var sjukdomen försvunnen för vår del.
Jag har aldrig haft bekymmer med detta. Jag har sagt att okej, det får bli som det blir. Och våra döttrar, som vi vet, båda två är bärare, de har skaffat tre barn var. Men har liksom tänkt att det finns mycket värre sjukor än detta.
Och de har varit medvetna om sjukdomen. Ja. Väldigt medvetna. Och den äldsta dottern skrev en uppsats. Och den andra dottern, hon är läkare idag, så att hon följer upp och kollar vad som händer på forskningssidan.
Så ser det ut idag, men vägen dit har varit lång och både knagglig och samtidigt fullständigt självklar för Lars-Olof Larsson.
Och sen har jag liksom levt med att dölja min sjukdom i hela mitt liv i princip. När jag skulle mönstra så har jag gett mig fasen på att jag skulle göra lumpen jag också. Men eftersom vi hade två regiment i Kristianstad så var jag vansinnigt rädd, för kom jag på något av dem bägge så var jag tvungen till att ge upp. Men jag lyckades manövrera in mig i flottan och kom då och hamnade på en jagare. Och då hade man inte långt till sängen och man lärde känna sig ganska fort vägen till sängen och ner i maskinrummet. Så det gick jättebra. Jag gjorde lumpen i 15 månader som underbefäl.
Minns du fortfarande maskinrummet på båten?
Ja.
Hur såg det ut?
Ja, det var en rund lucka man tog sig igen ner från däck. Och det var en ledare rakt ner. Och där nere stod det två dieslar, Mercedes-dieslar. Hjälpmotorer. Det luktar diesel, det luktar gott. Jag tycker om den doften. Jag tycker om att ha en trasig ficka som luktar lite olja. Det lärde man sig redan med mopeden.
Men du har ingen sån i fickan nu?
Nej, det har jag inte. Det var rätt stor båt. Vi var nog nästan 200 man ombord. Och där bodde man ju trångt. Fruktansvärt trångt. Om man var till sjöss så tog man inte av sig kläderna på hela tiden man var till sjöss, utan man jobbade i 4 timmar, fri 4 timmar. Så det var inte lönt att klä av sig och lägga sig. Och alla hade inte säng heller, för de hade hängmattor. Så att när man kom ner till sin säng så låg han någon annan. Då fick man sätta sig och spela kort istället till han vaknade. Nej, det var en härlig tid i lumpen.
Du sa att du inte skulle ha klarat att göra det i Kristianstad. Varför det?
I skogen. Jag var helt nattblind. Och den nattblindheten uppstod redan i 15-16 års åldern. Och sen har jag varit nattblind sedan dess.
Men var det inte mörkt nere i maskin? På...
Jo, men det var alltid lampor och sånt där. Och det kände massa fram. Och det var ju gott om elektricitet. Men när det är totalt mörker som i skogen så funkar det inte.
Men här var det en praktisk fråga. Du ville göra lumpen. Mm. Men du säger att du dolde synskadan hela tiden.
Alltid, ja. Och det gjorde jag i princip ända till jag var 50 år. Även på arbetet. Jag jobbade faktiskt med ett projekt i Thailand. Och då flög jag själv. Och sen så valde jag ut någon som jag såg som skulle gå vägen för att hämta väskorna. Gärna en dam med vita byxor, så följde jag henne. Och så fick jag mina väskor, sen var det ju bärare. Jag lärde mig alltid att följa efter folk. Och så i taxin och sen in till hotellet. Sen var det alltid taxi mellan hotellet och kontoret. Vi skulle leverera sjukhusutrustning till 350 olika sjukhus i Thailand. Och där hade jag hand om inköpen.
Lars-Olof Larsson är ingenjör och maskinkonstruktör som blev inköpschef och som förutom i Thailand och Afrika bland annat arbetade i den lettiska huvudstaden i samband med etablerandet av en handelshögskola efter svensk modell 1993, strax efter Sovjetunionens sammanbrott och baltstaternas återvunna självständighet.
När vi skulle bygga handelshögskolan i Riga, då fanns det inget ljus, inga gatlampor eller någonting. Och då hade jag väldigt svårt för att ta mig från kontoret till den lägenheten där jag bodde. Och där fanns ju liksom inga glödlampor i trappuppgångar och sånt. Allting sånt var ju stulet.
Hur gjorde du då?
Ja, jag kände mig fram och sen ser man lite bilar. Och man, det blev aldrig helt mörkt i en stad. Nej, det fixade sig alltså. Sen hade jag en stor ficklampa, för det var alltid fyllegubbar i trappuppgången när man skulle hem. Så man var beredd på att slå dem i huvudet. Men det var ett roligt projekt. Det var ett renovering av ett befintligt byggnad och tillbyggnad av det. Och det skulle vara lika fint och modernt som Handelshögskolan i Stockholm var.
Men var det ett beslut att ingen skulle förstå att du hade svårt att se?
Ja, det var ett beslut som jag själv hade tagit. Annars hade han sagt att han är synskadad, han kan inte ta med eller sånt där. Det var ett totalt beslut som jag gjorde.
Men när Lars-Olof Larsson kom upp i 50-årsåldern, ja, då fungerade inte den här strategin längre.
Och då erbjöd de mig jobb som inköpare i Hongkong. Vi skulle bygga ett hotell och då skulle jag sitta där och handla upp underentreprenörer. Och då skrev jag faktiskt en lapp till min chef hur det var. Och då sa han okej, jag accepterade. Men sen slutade den chefen. Sen var det ingen mer som visste om det liksom. Sen på slutet då, sista projektet jag var med involverad i, det var i Prag och Brno. IKEA skulle bygga varuhus. Och då satt jag där nere och då bodde alla andra på smålägenheter. Men det vägrade jag, så jag bodde på. Håller där in hela tiden, för det var lättare för mig att fixa mat och sånt där. Kom de och hämtade mig på hotellet och körde mig till kontoret. Och på kvällarna var man ute med kompisar och då höll man sig in till dem liksom. Och in i städerna så gick det relativt bra.
Men uppstod det aldrig en situation där du var tvungen att hugga tag i någon eller göra någonting som gjorde att du blev avslöjad så att säga?
Nej, jag tror aldrig. Jag sa ju sådär ibland att jag ser jävligt dåligt. Men jag sa ju inte hur dåligt jag såg. För på den tiden kunde jag sitta framför skärmen och jobba. De tyckte väl att jag sprang och snubblade ibland på kontoret. Och Nej, jag lyckades. Det är väl ungefär som alkoholister. De kan ju dölja sina problem hur mycket som helst och hur länge som helst. Och det är precis med mitt, jag tycker det.
Men du har varit beroende av eller haft stöd av din hustru?
Ja, det har ju varit. Det gick med att jag inte slutade köra bil när jag var 40 år. Till dess körde jag bil, trots att jag inte skulle ha gjort det. Men även mörkerkörning gick bra. Jag gick med och hade lamporna. Men vid 40 år bestämde jag mig själv för att nu är det slut. Nu ska jag inte köra bil mer.
Om du tittar tillbaka, hade du varit hjälpt av att till exempel få anpassade arbetsuppgifter eller hjälpmedel eller någonting sånt och kunnat vara öppen med att du inte såg så bra? Hade det varit bättre?
Nej, jag tror inte det. Har jag talat om det så har jag säkert inte fått dessa jobben som ökat till Tjeckien och har hand om inköpen för IKEA. Och det var intressanta jobb, roliga jobb ju. Så jag har haft fantastiskt roliga, trevliga jobb genom tiderna. Dra upp riktlinjerna för sig själv när man kom till en plats. Hur jag ska fixa detta, hur ska jag göra detta? Kan jag ta taxi dit och se och se? Man lärde sig att leva med det. Det är mycket man kan.
Fanns det någonsin en känsla av att det här med synskadan var någonting skamligt eller något som gjorde dig mindre värd i andras ögon? Eller var alla dina beslut bara praktiska beslut som hjälpte dig att komma vidare?
Nej, jag har alltid känt mig att jag inte är att lika tuff som de andra. Alltså. Lite mindre värd. Jag har inte vågat satsa lika hårt som jag skulle gjort. De andra, när vi skulle köra hem, så körde de i andra stiga genom skogen och sånt. Det gjorde inte jag. När vi hade mopeder och motorcykel. Det har förföljt mig på så vis hela ett liv. Men jag har liksom levt med det och försökt jobba på det. Så det har varit jobbet rent personligen. Det känns konstigt att sitta och prata om det här nu, för jag har aldrig pratat med någon. Med problem och sånt här. Inte för nu när jag var på sjukhuset när hon skrev ut pappret på att jag var blind, så frågade hon om jag ville ha en kurator. Ja. Men jobbigast är alltså när man ska gå ut nu och man ska gå ut och äta med kompisar och sånt här. Och jag får alltid ha lampor med mig numera så att jag dukar upp lampor på bordet. Jag har liksom två olika varianter på det. Och då har jag alltid en känsla av att alla sitter och tittar på, ska han stoppa hela den tuggan i munnen nu? Att de sitter och liksom specialgranskar mig. Det tycker jag är jobbigt. Därför är jag inte så glad för att ha gäster och sånt heller när jag går bort. Det är det jag känner hela tiden. Jag är inte lika bra som andra.
Om du skulle rada upp, vad är det som har varit och är glädjeämnen då?
Framförallt att jag har haft en bra hustru som alltid har ställt upp. Och jag har lyckats då på jobbet också att manövrera mig själv så jag har kommit till sådana arbetsuppgifter som var trevliga och bra.
Jag har ju vetat om detta sedan vi träffades. Att han skulle komma och bli blind. Så det har jag ju haft i bakhuvudet hela tiden. Och vi tänkte att vi skulle försöka göra så mycket trevligt som möjligt att resa medan han kunde se. Och vi planerade för att vi skulle gå tidigt i pension, så jag slutade jobba när jag var 60 och Lars Olof när han var 58, och sen reste vi. Även om han inte kunde se allt så kunde han se ganska mycket. Så vi fick uppleva några år där som vi verkligen fick njuta av att resa. Och de minnen har vi ju nu. Så Lars Olof säger ibland att han tycker att jag ska ut och resa, men vi har rest och jag behöver inte resa så mycket. Vi lever på de här minnena. Ibland tar vi bilen och kör ner till badhus i Tyskland. Och det funkar bra, för där får man bada tillsammans.
När jag märkte att jag inte kunde gå och bada bastu längre, för jag såg för dåligt när jag kom in i bastun och sånt här. och det var för 20 år sedan ungefär, så upptäckte vi att naturisterna hade bastubad en gång i månaden på Sibarp. Och då gick vi med naturisterna. Så kunde vi gå där och bada bastu tillsammans med dem. Och sen dess har vi varit naturister.
Tycker du att du har fått vara mycket av ett stöd praktiskt i vardagen?
Jag tycker inte att det är något som jag stör mig på eller tycker har varit jobbigt. Jag är sjuksköterska. Jag är väl en sån person som, vad ska jag säga, är van att stötta andra. Det ingår i min personlighet. Vi har levt så här, det är, så är bilden.
Men å andra sidan så har jag ju kunnat, här hemma, med din hjälp har jag kunnat fixa det mesta. Vi har ju bytt alla fönster och sånt själv i huset. Att, och skruva och spika och bygga och annat har vi gjort gemensamt.
Lars-Olof är händig, och det är jag också. Men jag kan ju inte så mycket om sånt. Men numera så säger han, det ska vara en skruv som ser ut så. Och så sätter vi skruven där och så skruvar. Så det funkar bra. Vi kan göra saker tillsammans fortfarande.
Och du har lärt att köra sticksögan också.
Ja, men allt går och vi klarar det bra.
Det här är en del i en serie som vi har varje månad. Ja. Månadens ansikte. Och det innebär att vi ber deltagarna beskriva själva hur de ser ut.
Ja, jag är vithårig. Bruna ögon. Flickorna har alltid sagt att jag har vackra ögon. Och har dubbelhaka. Det är väl så. Jag väger 75 kilo. Har alltid försökt att hålla mig i trim genom att motionera.
Hur är du klädd?
För när man jobbade har man ju alltid vit skjorta och slips på jobbet nästan. Men det har man aldrig numera.
Men jag tillägger då att han alltid varit mycket mån om sin klädsel.
Kanske mer i den engelska stilen.
Du har på dig idag, vad?
Ja, jag har en skjorta som jag har fått sydd i Thailand. Så jag har mitt monogram här på. LOL står det. Lars-Olof Larsson.
Väldigt smårutig.
Ja.
Blått och beige slacks.
Ja.
Och du?
Jag är lite kortare än Lars-Olof, så han kan alltid hålla sin arm över min axel när vi är ute och går. Jag är ju gammal men inte gråhårig utan lite mörkare. Och har glasögon med lite röda detaljer på. Och har också varit mån om att röra på mig. Vi är ute och rör mycket på oss. Och jag har kläder i lite hemmakläder. Så jag har en svart tröja och svarta mjukisbyxor och en blommig liten jacka.
Hur gamla är ni?
78 båda två.
Du fyllde här för 14 dagar sedan, jag ska fylla om en vecka.
Finns det någonting under åren som du känner att ja, men det här hade vi kunnat göra annorlunda? Eller?
Det är svårt att säga, men det jag kan tänka på slutet när han ändå såg ganska bra, att om man hade vågat erkänna för andra än för våra barn och närmsta att han ser dåligt.
Var du orolig?
Ja, det var jag. En gång reste han med en kompis i Slovakien. Den kompisen visste inte om hur dåligt han såg. Och de var ute och många gånger levde han farligt. Han höll på att trilla ner från någon brant trappa för att han inte visste att trappan var där. Och kompisen visste ju inte om att han inte såg som han skulle. Så det var många gånger där som jag var lite orolig. Det hade varit bättre att berätta.
Ja, hon har säkert rätt alltså, men jag ångrar ingenting utav det jag har gjort och att jag har hållit det hemligt. Jag ångrar inte det på något sätt. Nej, jag tycker att jag har fixat det bra. Jag är nöjd.
Det sa månadens ansikten, Lars-Olof och Lena Larsson. Reporter var Dodo Parikas.